Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Ja, men nu står vi här igen.
Det eviga dilemmat.
Estrellas grillchips eller jordnötsringar?
Varför välja en när vi kan välja två?
Chips och jordnötsringar?
Nice!
Gilla dela. Estrella.
Radio Play.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Välkomna till en vecka i coronakrisen.
Verkligen, ännu en härlig vecka i coronalivet.
Vi ska väl göra precis som resten av alla andra medier, som det enda som man någonsin någon pratar om numera är corona.
Fan, men vi inte ska göra det. Ska vi göra att vi inte pratar om det?
Jag håller med. Gud,
alla har ju verkligen längtat på våran hot take annars. Att de är så här,
fan, här har vi två tjejer. Är det väl?
Ja, verkligen, vilket jävla skitvirus.
Nej, jag skojar. Jag tycker vi släpper den.
Jag tycker också det.
Jag tycker Anders Tegnell har oss, got our back.
Ja, jag känner också det. Gillar honom ändå. Han känns som en sån myndighetsfarbror som man liksom kan lita på.
Han påminner om en person som jag har jobbat med. Som är det? Lite sådär, som man, du vet, så vet som man vill så här, som man kan du vet, som man är, kan så här, du vet, så här, gulla sig in hos, fast som egentligen är superirriterad på att man gör det.
Fast, alltså, vet du vad, du kan ju verkligen få en sån person att gilla dig. Det är du fan riktigt.
Det är typ mitt största mål med, i alla fall med sånt.
Men du kan ju det. Du är ju skitbra på det. Du är svinbra på att få den. Du kan ju prata, men du är ju liksom kvinna som kunde tala med statsepidemiologer. Det är ju det vi brukar kalla dig för. Ja, eller hur?
Tack.
Så specifik komplimang.
Men så härlig. Vad heter det? Jag kan bara lämna det där. Och sen så kan jag så vill jag säga en sak.
Okej.
Okay. Jag har ett tips som inte är true crime relaterat, men som jag vill att alla ska titta på.
Oj, okej. Okay.
Och framförallt du, för jag vill framförallt ha någon att diskutera med.
Okay.
Och jag har sagt det till dig förut, och det är ju amerikanska Bachelor med piloten Peter.
Okej, okay, kan du berätta? Alltså, vi gillar ju båda två den typen av reality.
Otroligt. Ja, alltså, och det här är fucking amazing. Alltså, de är så bra på att göra tv. Alltså, de ställer till med så mycket. Alltså, det är så mycket. Jag är inne på avsnitt 4. Och det har hänt så mycket. Alltså, jag håller för ögonen, jag får ångest, jag skrattar alltså högt. Och alltså, de är helt galna, de här tjejerna.
Kan du ge liksom en highlight?
Okej, nu precis då. För när jag väntade på dig så tittade jag lite.
Ja, bra.
Och då är det en tjej som jag gillar som heter Victoria F. Tror jag.
Okay.
Som har fått gå på ensam dejt. Och de är på ett tivoli som är tömt. Så de är ensamma.
Oh, gud, min dröm i allmänhet.
Och, alltså så jävla härligt. Och de har sig superhärligt. Och de gillar, det är så här, de liksom det är bra. Bra dejt. Och sen så säger han så här, du kommer aldrig kunna gissa vad jag har för överraskning nu. Så här. Och hon bara, gud, vad är det vi ska göra? Typ, så här. Då har han arrangerat, eller han, då har producenterna arrangerat så att de ska få en, de säger privat konsert, men det är massa publik, men de står på en scen också, typ, så här, precis mitt emot scenen.
Okay.
Där en country-artist ska uppträda.
Okay.
För hon älskar country.
Ja.
Det som händer när de då står de, får så här, det som också är så töntigt, de får gå genom ett jublande folkhav liksom, så alla tar bilder på dem typ och sånt där.
Okay,
fram till den här lilla scenen. Det som händer då är att hon bara, det här är inte sant. Hon liksom hon gör liksom en prata ovanpå. Eller du vet, om man har en intervju. Hon bara, det här är mitt ex. Så då är den här kända countryartisten hennes ex-pojkvän.
Nej! Åh nej!
Okej, förlåt för spoiler alert till alla er som ska
veta på det här. Då har de gjort det för att fucka liksom.
Ja, så då står de, alltså du vet, de står och dansar på det här lilla podiet framför hennes ex. Och han, du vet, de är så här wow, wow, dansa och typ står och så här, och vet, han typ kysser henne. Alltså det är så jävla sjukt. Och sen så den här Chase då, den här.
Men varför gick han med på det? Prat.
Nej, men jag fattar inte. Det är så sjukt.
Men var han också typ lurad, tror du?
Nej, för han, eller jag vet inte. Jag tror typ inte det, för att han visste att hon skulle vara med i Bachelor.
Men för jag kollade ju
alltså, precis innan hon.
Nej, det var ju nyss liksom. Åh, ja. Stelt. Men jag kollade ju på en spelad serie där de var, alltså där som utspelade just sig på det. Redaktionen för Bachelor. Så mycket gillar man ändå Bachelor.
Alltså, och precis. Och det känns som att det här är den säsongen som de har gjort en fake serie om det.
Okej, wow. Det låter ju otroligt. Jag är djupt intresserad.
Den är otrolig.
Intresserad.
Och, det är, och du vet, de bråkar jättemycket tjejerna såklart. Och, det, och sen finns det ju några vett. Det är den här är som, hon som var på det här Tivoli-dejten och en annan tjej som är advokat som jag tycker bäst om.
Okej, bra. Jag hör dig. Du vet ju om, jag är ju precis, jag måste ju fylla mitt Masterchef Australia-beroende med någonting nu. Så det kanske ändå blir en liten runda med Bachelor.
Det tycker jag verkligen.
Eller hur? Jag tror att det kan bli bra.
Annars, tips.
Annars har jag just kollat, vi har förstås kollat på, har du, på Joe Exotic, kollade vi klart på nu i helgen. Som ju, det är ju bara stört liksom. Alla är ju galna och man gillar ingen typ. Men vi har också kollat på en...
Det är stört.
Ja, exakt. Och det, ja, nej, men den är ju... den är, man får ju bara se den. Den är ju för konstig typ. Men sen så har vi också börjat kolla på en helt annan serie apropå att inte kolla på true crime. Jag tänker också typ att i såna här fuckade tider så behöver man något som bara är typ något annat som man vilar i typ.
Verkligen.
Och då har vi kollat på Fleabag. Som ju är typ superhyllad brittisk så här humorserie. Bland annat med hon Olivia, vad heter hon? Olivia Cole, heter hon så? Olivia Colman.
Som man älskar.
Ja, exakt. Hon är otrolig och spelar en extremt vidrig roll i den här serien. Den är skitbra. Amazon Prime. Man kunde ha en sån gratis vecka där nu. Så att jag kan verkligen, verkligen, om man bara vill ha kolla på en jättebra typ rolig serie så är Fleabag jättebra.
Nice.
Rekommendation.
Ja, nej, men så att precis, bra, precis som du säger. Fleabag, Bachelor, när man behöver något annat att koppla av med. Exakt. I de här tiderna.
Man behöver stänga, när livet känns som en sån jävla Mad Max-situation, då får vi gå på det roliga istället.
100%.
Men vi, det är ju tyvärr inte det som du och jag håller på med.
Nej, vi är full in it.
Exakt. Så jag tänkte, vi, ska vi köra? Full fucking in it. Men vi kör va?
Vi kör.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Gwendolyn Graham föddes den 6 augusti 1963 och Kathy Wood föddes den 7 mars 1962. Det är alltså en historia om ett lejon och en fisk, precis som du och jag.
Hurra! Hur fortsätter likheterna?
De är inte så många.
Okej.
De träffades 1986 när de två jobbade på ett ålderdomshem som heter Alpine Minor i Grand Rapids i Michigan. Mm. Gwendolyn föddes i Kalifornien men flyttade som liten till Tyler i Texas där hon växte upp. Hon beskrivs som ett typ lugnt och ganska tyst barn som alltid hade en sorgsen uppsyn över sig. Så himla sorglig.
Kul.
De bodde på typ en gård och hennes pappa verkar ha varit någon slags bonde som var väldigt så här tuff, som typ, du vet, så här, du ska se var maten kommer ifrån, och du vet, typ så här, tvingade henne att vara med på så här,
när hon slaktade djur och sånt.
Exakt. Mm. Han trodde också att barn som blev burna av sina mammor blev svaga.
men vad tyckte han att barn, alltså små barn, skulle göra? De skulle liksom bara aldrig förflytta sig, eller liksom vad är typ. Okej, men bra läsning.
Men jag tänker att det är så klassiskt, du vet, så här, lyft inte upp barnen när de skriker.
Ja, som just det. Ja. Mm. Just det, för förflyttning kanske man fick lyfta dem, ja. Just
det. Inte för sel bara.
Nej, just det, bra.
Hon skulle då senare också hävda att hennes liksom sorgsenhet i livet berodde till stor del för att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. Det här har aldrig bevisats och han själv förnekar det. Men det är vad hon säger i alla fall.
Yep.
Gwen utvecklade ett självskadebeteende där hon både brände sig med typ cigarettfimpar och skar sig själv. Jättehemskt. Kathy föddes på en militärbas. Hennes pappa var då militär och stred i Vietnamkriget. Hon säger själv att hon hade typ en olycklig uppväxt och att hennes föräldrar inte brydde sig särskilt mycket om henne. Men det är typ allt jag vet. Kathy träffade som 17-åring en man, eller en kille som var 20 år, vid namn Ken. Och de två hade ihop det och Kathy blev med barn. Mm. Och som sig bör då, Oscar, så gifte de sig. Så gifte de sig.
Yeah.
Och då födde de liksom en dotter. Eller hon födde en dotter efter ett tag. Och Kathy var inte lycklig med att vara hemma med barnet. Alltså hon hon tyckte inte det var ett härligt sätt att leva sitt liv. Så att Ken föreslår att hon ska ta ett jobb och hon då får det här jobbet på Alpine Minor. Hon trivs jättebra där och får liksom ett socialt sammanhang typ med de här andra, liksom framförallt kvinnorna som jobbar där, och de går ut mycket tillsammans och de festar och de så här hänger ihop, och du vet, liksom, hon känner så här, men det här trivs jag, här hör jag hemma, och du vet så. Det är ju det såklart inte bra för deras relation. För Ken tycker då inte om att Kathy hänger omkring med typ alla de här andra kvinnorna.
Nej.
Så att de skiljer sig till slut, de två. Så Ken tar med sig, och Kathy verkar inte uttrycka någon liksom önskan om att typ ta hand om deras barn. Så att han tar med sig deras dotter och flyttar ut ur deras gemensamma hem.
Okej.
Okay. Så att Gwendolyn, hon flyttar till Grand Rapids då från Tyler vid något tillfälle. Och Kathy är, och tar jobb också då på Alpine Minor. Och Kathy är då helt nyligen skild.
Japp. Redo att fuck shit up.
Exakt så.
Japp, japp.
De blir snabbt kompisar och ganska snart så utvecklas deras vänskap till kärlek. Så Kathy berättar att Gwen typ har fått henne att känna sig speciell, att hon har fått henne att känna sig väldigt så här snygg och, du vet, intressant och så här. Hon, det är liksom, hon får väl sån uppmärksamhet som hon typ säkert inte har fått av hennes man. Nej. Liksom. Så att det här är typ 1985-86 tror jag.
Än så länge tycker jag bara att det här är en fin historia. Jag är lite orolig för att liksom lägga in mitt judgment, som man alltid är i de här historierna. För att man,
precis,
är som
man
bara,
man vet ju inte, och sen bara, nej.
Exakt, precis. Det är det som är det jävliga. Så jag ser absolut ingenting. Jag är helt neutral.
Nej, det är bra. Jag tror att du ska få hålla det spåret.
Ja.
Så att de så här delar intressen och Gwen vill göra saker som Kathy ville göra, och de har det så här, en bra relation, typ en härlig relation. De är ihop i 9 månader innan de gör slut och Gwen flyttar då från Grand Rapids och tillbaka till Tyler i Texas där hon då precis hade flyttat när de gjort slut.
Yeah.
Och som vi vet så på ett ålderdomshem så bor då äldre människor som behöver vård och tyvärr så är det ju ganska naturligt skeende att folk går bort, alltså boende går bort för att de är gamla och skruppliga typ. Men 2 år efter att Gwen och Kathy har liksom träffats där under deras arbete så börjar polisen undersöka en del dödsfall som har inträffat på Alpine Minor under de senaste åren.
Nej.
Ja. Det är nämligen så här att Ken Wood, då Kathys exman, har kontaktat polisen och berättat att hans exfru Kathy och hennes exflickvän har mördat 5 personer, 5 kvinnor som de har vårdat.
What?
Ja. Polisen tänker först typ så här, kan det vara så att Ken bara är typ arg och sårad för att han har blivit lämnad av sin fru och dessutom liksom för typ en annan kvinna? Du vet att han, ja.
De tänker men, att det skulle vara extra förnedrande för honom.
Extra värre, ja. Precis. Mm. Men de börjar i alla fall titta närmare på Gwen och Kathy. För att de bara säger, men vi måste ändå, liksom, han verkar vara en good guy, Ken. Eller jag vet inte.
Ja. Nej, men de vill kolla
de
upp
börjar i alla fall undersöka det här.
Ja. Ja.
Så polisen i Grand Rapids börjar med att kontakta polisen i Tyler där då Gwen bor och förhör sig om Gwens kriminella bakgrund. Och den är typ inte särskilt omfattande alls egentligen. Eller den är omfattande än gemene man, men den är liksom inte, hon har typ skrivit falska checkar och sånt. Men hon har
inget våldsamt, hon har
ingen,
liksom.
Ingen våldshistorik. Nej, inte som polisen vet om i alla fall. Så att de var så här, okej, ja, vi har då 2 kvinnor, ingen av dem har någon slags någon historia hos polisen direkt, eller våldshistoria. Så de bestämmer sig för så här, vi ansöker om en husrannsakan på Alpine Minor så att vi kan gå igenom typ journaler och typ material om de anställda och så att de får tillgång till typ alla liksom, filer som finns där. Så de börjar med då att så här, titta på de boende som har dött under tiden som både Kathy och Gwen har arbetat på hemmet.
Yep.
Det som är, det man ser är liksom att så här, det finns ingen direkt ökning som har hänt och det finns ingenting som verkar suspekt egentligen. Så här. Men det är 5 stycken då som de tycker är lite extra intressanta.
Mm.
Och det är Margaret Chambers som dog i januari 1987 efter att hon har bott på hemmet i 5 år. Men hon är bara 60 år gammal.
Oj.
Hennes död har avskrivits som naturlig. Att hon liksom har somnat in. Typ. Det är väl något... Jag vet inte nu om hon har någon underliggande sjukdom. Det framgick inte. Men man tänker att hon har dött av en naturlig skäl.
Ja.
Även Myrtle Lucy, tror jag hon heter, som var 95 år gammal och som har dött av en hjärtattack 1 månad efter Marguerite intresserade polisen. Och en vecka efter att Myrtle hade dött så hittade en kvinna vid namn May Mason död i sitt rum. Hon var 79 gammal och där var hennes dödsfallet registrerat som ett hjärtstopp.
Okay.
Det som de tyckte var lite konstigt var att sköterskorna som hade arbetat den dagen hade tittat till May bara typ så här 2 timmar innan hon dog och då hade hon varit så här pigg och du vet så här. Det hade inte varit något konstigt med henne.
Nej.
2 månader efter att May hade dött så dog 2 andra på hemmet och det var Belle Burkhardt och Edith Cook. De dog båda på sina rum och även där avskrevs det som naturliga dödsfall. Vilket jag typ inte tänker så konstigt för att den enda som var liksom ung eller vad man ska säga var ju då Marguerite.
Ja, då hade hon ändå varit inlagd ganska länge så hon måste ju ändå ha varit liksom rätt sjuk helt enkelt.
Typ.
Ja, men exakt.
Jag tycker det är intressant för min mormor bor ju på ett sätt som det heter seniorboende. Där får man flytta in när man är 55. Men jag, och det är liksom
gud, så vilsamt.
Är typ 55.
Jag vill göra det.
Men typ, gud, verkligen. Och men de har ju för sig egna, de har ju så egna lägenheter och sånt.
Yep.
Så det är inte att de bor, det är inte så här korridorsaktigt. Men jag tänker att det är fett trist eller? För alla andra är ju typ som min mormor som är så här 89 och
fast jag tänker typ att, fast jag tänker att det beror helt på liksom vilket typ socialt liv man har runt omkring. För att om man inte har något socialt liv och man vill ha det så tänk, och man är typ 60 år gammal eller du vet så, mm. så kanske det ändå är, alltså jag menar folk är ju typ 75 år gamla och superunga in their ja. Minds idag liksom. Ja. Så.
Men jag tänker, vill man ha det umgänget då?
Man kanske bara gillar bingo så mycket.
Ja. Och på min mormors seniorboende, där har de filmvisning.
Du vet vad,
uppehållsrummet.
Min mormor gick på som hon själv sa att hon gick som mannekäng på ett sånt boende en gång.
Ja,
och att hon gick på hon gick som mannekäng med sin käpp. Som då var hon nöjd. Hon var också där väldigt mycket på bingo faktiskt.
Jag har aldrig gått. Jag tror jag kommer vilja vara lite äldre än 55. Men jag tror det i alla fall.
Ja, det är sant. Nej, jag håller med. Jag håller med.
Okej. Så att det är egentligen ingenting konstigt. Men det som får polisen att så här, haja till lite grann är att en av de boende berättar att han ska ha blivit attackerad av en sköterska på sitt rum. Men det var ingen som typ trodde på honom, för att det var många som bodde på hemmet som typ var förvirrade eller du vet dementa eller hade Alzheimers eller vad som helst. Så att, du vet så här, alla bara var så här, ja
absolut.
Det var säkert någon som typ försökte, du vet så här,
Kurt är så jävla on brand namn för någon som är lite förvirrad.
Jag tänker på Kurt Olsson, kommer du ihåg honom?
Lite förvirrad. Lasse Brandeby, säger jag.
Det och rena rama Rolf, vilken Rolf?
Det roligaste man visste när man var liten var ju att han kallade, vad heter han, Robert Gustafssons karaktär för Nisse Pisse Päronpung. Alltså det är det roligaste man någonsin hade hört.
Alltså, det var verkligen en serie på 90-talet. Rena rama Rolf och en 4 för 3.
Gud, klassiker. Även, vad heter det? Svensson. Också Svensson.
Eller Karo och Segemyr. Det var min pappas favoritserie.
Gullig.
Johan Ulversson som var mellan två jobb. Det tyckte min pappa var jättekul.
Det är kul att tycka. Okay. Ja, samma. Ja.
Så att folk är typ så här, ja. Det, visst, du blev säkert attackerad på ditt rum. Det tror vi på. Polisen bestämde sig i alla fall för att så här, kolla upp. Och så här, men vilka jobbade Gwen och Kathy under den här dagen? Finns det någon möjlighet att han faktiskt har blivit attackerad av någon av dem? Och båda de hade arbetat. Så de bara, okej, kanske att Kurt inte är så snurrig i bollen som man tänker sig att han var.
Nej.
Kollegorna på Alpine Miner tyckte att Kathy och Gwen var trevliga personer. Eller de hade i alla fall tyckt det till en början. Att de typ så här... Mm. Du vet, först var bara så här, men två härliga tjejer typ.
Gud, vad hemskt. Så det har de gemensamt med oss.
Exakt.
Okay, bara, ett lejon,
trevliga kollegor.
Lejon och en fisk och två härliga tjejer. Gud, det är ju du och jag.
Ja. Okej, okay, men de har tydligen verkat så här... härliga umgås med från början, eller bra kollegor, eller jag vet inte. Men ju längre tid det gick så verkar de liksom ha varit så här, bara, nej, det är något som är lite weird med de här personerna. Tydligen så har de gjort så här taskiga spratt mot de boende på hemmet. Det här är så himla häftigt. De har typ flyttat dem så här mellan olika rum så typ att de ska bli så helt förvirrade och typ sådana vidriga saker. Alltså sådana människor som arbetar med gamla människor får typ så här jävlas med dem. Alltså jag blir så arg på det.
Men alltså jag hatar ju folk som gör pranks i allmänhet. Och folk som då gör pranks mot gamla förvirrade människor.
Gamla.
Alltså, ja, nej, gud ja. Ja, gud ja, verkligen. Det är också dumt att de har mördat de här fem personerna.
Ja, nej precis, det är ju en annan femma. Men ja, så att de och typ så här, alla är bara så här, vad gör ni typ? Men de är typ bara så här, garvar åt och bara så här, men vadå, det är kul typ. Så.
Vad hemskt.
Okej, okay. Alltså vidrigt. Okej, så då har polisen så här grävt lite i vad som har hänt på hemmet. De har pratat med polisen i Tyler om Gwen. De har pratat med kollegor. Och så här, kollegorna har typ varit lite så här oense. Bara så här, tror ni att de skulle kunna vara kapabla att göra någonting sånt här? Och då har det varit lite så här oenighet hos deras kollegor. Men Så de bara, okej, men nu har vi det typ så här lite bakgrund. Så att de bestämmer sig för att plocka in Kathy till polisen. Hon säger då när hon sitter i förhör att den här, att hon har berättat den här berättelsen för sin exman, att det var ett skämt.
Ja, just det. Att, bra. Här, bara, bra humor.
Bara, men det, gud, alltså nej, nej, jag skämtade med honom. Det ligger ingen sanning i det. Men allt eftersom polisen typ pushar henne mer och mer, och desto längre tid hon får sitta i förhörsrummet, så börjar hon ändå svänga lite så här. Så till slut så säger hon så här, okej, okay, ja, men jag visst, jag, det här har hänt, men jag var inte inblandad i det här, utan det var Gwen som gjorde det.
Hmm.
Okej, okay. Så hon berättar samma historia för polisen som hon har berättat för Ken, och som Ken då har berättat för polisen. Så att liksom de får två helt så här matchade historier.
Mm.
Hon säger då att Gwen har tagit en tvättlapp som hon har rullat ihop och sen tryckt då över mun och näsa, så att offret Nej. Har dött till slut. Inte hemskt.
Och kvävt dem liksom.
Exakt. Jätteläskigt. Och hon säger att Gwen då har gjort det här för att hon typ ville bli av med så här spänningar som hon hade. Att hon kunde känna sig väldigt så spänd och du vet, så typ orolig. Men efter att hon då hade mördat någon så kände hon sig mycket bättre.
Men gud, man bara testa mindfulness.
Hon går på massage.
Gå på massage. Go for a walk, man.
Verkligen.
Yeah.
Kathy berättar att Gwen typ, alltså att hon inte hade märkt att Gwen var våldsam till en början i deras relation, men att hon började märka sådana tendenser efter ett tag. Och att hon hade typ så här på eget bevåg mördat det första offret, alltså Marguerite. Och att efter det så hade hon tvingat Kathy att vara delaktig i det. Men Kathy hade ju såklart inte gjort någonting. Men hon var rädd för Gwen, så hon var tvungen att typ så här göra det som hon sa.
Ja.
Polisen är typ inte helt sålda på att Kathy talar sanning. Men Kathy är så här, men jag kan bevisa det, för Gwen har skrivit brev till mig då hon har erkänt det. Så de bara, okej, låt oss få se de här breven. När de till slut får se de här breven så finns det ingenting i dem. De har skrivit brev, det finns liksom brevkorrespondens. Ja. Men det finns ingenting i dem som kan stärka det som, Gwen, som Kathy berättar.
Fast så hon bara... Det hon kunde bevisa var att hon har skrivit ett brev till mig.
Ja.
Mm, perfekt. Mm, bra.
Så då är polisen så här, okej, men låt oss prata med den här Gwen nu. Vi måste ju veta vad hon har att säga.
Mm.
Så de åker till Tyler i Texas och har med sig en husrannsakan så de kan gå igenom hennes hem. Inte heller där så hittar man någonting som kan stärka Kathys story. När polisen förhör Gwen så säger hon att hon har inte varit närvarande när någon av de här fem kvinnorna har dött. Hon är bara så här, men det finns ingen sanning i det här. Jag förstår inte varför Kathy berättar det här eller liksom hittar på det här. Det är inte sant. Du vet, typ hon bara så här, alltså anledningen till att jag flyttat tillbaka till Tyler var för att Gwen, nej, gud vad svårt
Kathy.
Det här. Varför att Gwen... Nej. Varför att Kathy var manipulativ, hon var aggressiv, du vet, hon så här var, körde liksom några jävla spel som jag inte orkade. Så hon, Gwen har då till slut lämnat Kathy och flyttat tillbaka hem för att hon bara, jag pallar typ inte vara ihop med dig liksom.
Så hon säger rakt motsatt liksom, eller hon säger att hon absolut inte har gjort någonting helt enkelt.
Ja, hon säger att det inte är sant. Hon säger så här, men de har inte blivit mördade. Alltså, jag har ingen aning. Så det finns, och det finns heller inga bevis på att de här kvinnorna är mördade, för att de är alla begravna.
Yep.
Så det som finns är då Kathys historia. Så men polisen är ändå så här, fan, vi kan inte bara lägga ner det liksom. Vad ska vi göra?
Mm.
Så det är en polis som fortsätter att så här, du vet, ligga på Kathy, och du vet, det är så här, försöker liksom verkligen, vi behöver mera. Så hon vill berätta igen då, Kathy, vad som har hänt.
Mm.
Och då så liksom ändrar hon sig igen lite grann. Då säger hon att hon och Gwen har mördat kvinnorna tillsammans. Och att det började med att de hade hittat på någonting som de kallade för The Murder Game.
Åh, oh, nej. Det är och inte ett bra namn.
Nej. Nej, man hade typ inte hoppat på det jättefort, känns det som. Nej, om någon hade föreslagit det.
Fast det låter jättemycket som någonting man hittade på högstadiet. Som Svarta Madame typ. Eller typ okay, mellanstadiet kanske.
Svarta Madame.
Jag vet, det var verkligen the shit.
Åh, gud. Så kan basalt. Kan vi göra det nästa gång vi ses?
Självklart kan vi det.
Svarta Madame, kom fram.
Det är också så svag grej. Svarta Madame, kom fram.
Gud, man gjorde det på varenda rast typ.
Ah, ja, gud, ja, det var otroligt. Ja, ah, yeah. Mm.
I alla fall. Ja. Så att The Murder Game då, där tanken var att de skulle döda boende på hemmet så att de fick som hade liksom de initialerna som bildade ordet
nej. Nej.
Så det var tanken. Men det gick inte. För att flera av dem som de typ hade planerat att mörda ställde till med typ, alltså du vet, att, ja, men typ den här Kurt då. Mm. Att de så här, det gick inte att mörda honom. Han hette väl kanske Urban då, eftersom att de behövde ett U. Efter, men jag
just det. Du har ju från början bara hittat på att han hette Kurt, så att det är liksom inte...
Absolut, ja. Mm. Absolut.
Ja, just det. Men så, okay, så det var planen, var att gå på bokstäverna, men det funkade inte för att de insåg att de behövde lite mer opportunity-grejen. Liksom,
exakt.
Eller?
Ah, jag fattar. Precis, så att då ställde de om. Liksom, bara så här, vi tar dem som är enklast. Typ. Eller du vet, där typ tillfället ges.
Ja, ja.
Och Kathy sa att så här, hon bara, men jag var bara med på det här för att jag var så kär i Gwen och jag liksom mördade ingen, men jag var med på det, på hennes idé. Mm. Jag var den som höll liksom utkik så att ingen skulle komma på Gwen när hon mördade. Men till slut hade Gwen då sagt så här, nu är det din tur typ, och då hade hon inte velat, och det var då hon hade berättat för Ken, och det var då... Nej, det var inte då hon hade berättat för Ken. Det var då Gwen hade lämnat Kathy för att hon inte ville.
Okej.
Okay. Och då är plötsligt bara så här, okej, men det här känns kanske lite mer som ett rimligt erkännande än det första. Mm. Liksom. Mm. Nu berättar hon ändå att de båda två är med och du vet sådär. Men det finns fortfarande inga bevis mer än Kathys erkännande. Och alla är begravna, varav tre av de här fem kvinnorna har blivit kremerade.
Kremerade.
Mm. Men de andra två ligger bara begravna. Eller bara, men de har begravts liksom så som de är. Så ja. Polisen då ansöker om att få plocka upp kropparna. Vilket de fick.
Mm.
Och alltså, som jag förstår det, så hittar man typ inte heller någonting direkt som visar att de har blivit mördade. Men ändå så förskrivs obduceringsprotokollet, och där skrivs dödsorsaken och skrivs om till mord.
Huh. Okej.
Okay. Jag vet inte riktigt hur det har gått.
Nej, nej.
Men efter det så grips både Gwen och Kathy. Så Gwen grips och anklagas för ett mord, och Kathy grips för ett mord och ett conspiracy to commit murder. Och den 11 september 1989 så inleds deras rättegång.
Och, men gud. Eller det känns fortfarande som att det är så jävla circumstantial typ.
Alltså så mycket.
Ja, verkligen.
Det finns inga bevis, och de har två helt olika berättelser, och man vet ju så självklart inte vem som talar sanning. De gör ju massa så här lögndetektortest och sånt, men ja. Det är typ på ingen av dem, det visar inte att någon av dem talar sanning. Alltså du vet så här. Nej. Det är bara så jävla konstigt.
Ja, ja.
Så i april så skriver i april 1990 så skriver Kathy på en förlikning där, som innebär att hon ska vittna mot Gwen, och att i utbyte mot det så blir då hon bara åtalad för ett mord och ett conspiracy to commit murder.
Mm.
Precis det som hon var liksom åtalad eller anklagad för från början.
Just det.
Mm. Och genom Kathys vittnesmål så blir Gwen åtalad för ett conspiracy to commit murder, som jag inte vet vad det heter på svenska. Så
anstiftan va?
Eller? Det är det nog.
Anstiftan till mord tror jag.
Det är det nog. Bra, tack.
Kanske.
Och fem mord.
Åh, jävlar.
Så, och Gwen förnekar ju att det typ ens har inträffat några brott. Alltså inte ens bara att hon inte har mördat dem, utan hon bara att de har inte blivit mördade.
Ah, det är så sjukt!
Det är så sjukt. Så de har fortfarande inga... De står liksom, hon står liksom åtalad för det här. Och de har fortfarande inget bevis från henne. Och de har, eller inga fysiska bevis. Och de har inget erkännande från Gwen. Så att polisen är bara så här, okej, vad fan ska vi göra? Ja, men vi förhör Gwens nuvarande flickvän. Och då berättar den här nya flickvännen en historia som styrker Kathys historia.
Okej.
Alltså, så hon berättar typ exakt samma sak som Kathy har berättat och sagt att Gwen har erkänt det för henne.
Huh.
Men tydligen så kan man typ säkerställa att så här, de har, känner inte varandra. Alltså du vet, så här, det är inte så att Kathy kan ha ringt upp den här nya flickvännen och nej. Det här är vår story. Utan just de verkar typ inte ha haft någon kontakt med det. Så alltså, man ser det då som att det är två helt oberoende
källor
personer.
Som säger samma sak, ja.
Exakt.
Just
så
det.
Då är de bara så här, ja, det är sant.
Nej men... Okej.
Okay. Så Gwen döms mot sitt nekande till 6 livstider i fängelse för 5 mord och 1 fall av anstiftan till mord.
Jävlar.
Mm. Kathy erkänner sig då som överenskommet skyldig till typ dråp, för det är, eller second degree murder var det så. Och då anstiftan till 1 mord. Och hon döms till, och precis, Gwen har ju inte någon chans till frigivning. Eller,
nej.
Precis.
Nej,
men det, sex livstider. Och Kathy döms till 20-40 år med chans till frigivning efter typ 20 eller vad det är. Och för 2 månader sedan, alltså i januari 19, nej, för 2 månader sedan, i januari 2020 så släpptes Kathy.
Nej.
Ur finkan. Hon är nu 57 år gammal och har suttit i typ 30 år.
Men Gwen sitter ju där hon sitter då.
Ja, precis. Hon sitter där hon sitter. Precis, exakt så jag skrivit.
Hon sitter där hon sitter.
Exakt så jag skrivit. Men och Kathy har flyttat till Fort Mill i South Carolina för att bo med sin syster. Och folk som bor där är rädda för typ att så här, hon ska börja mörda igen typ. Men det vet man. Men det är väl bara att de är rädda för det.
Hon har liksom aldrig, alltså, det är ju bara helt sjukt att det här är en person som har dömts till 6 livstidsdomar utan att det finns något bevis.
Ja.
Det är ju helt absurt. Eller jag trodde att du skulle vara typ
såhär.
Nu
känns det typ som att jag hittat på det här. Men alltså, de har inga bevis. Alltså, det, alltså, som jag förstår det så, liksom så här, de vet typ inte.
För att, alltså... Det är, för jag trodde att du skulle vara så här. Och nu för 5 år sedan så blev det överklagat. Och nu är hon släppt. Alltså jag trodde att du skulle säga att Kathy var, nej, Gwen. Vänta, vem är det som sitter? Där hon sitter.
Det är Gwen som sitter.
Där hon sitter. Jag trodde att du skulle vara så här. Gwen, nu har de överklagat typ. Nu har de släppt ut henne. Så trodde jag du skulle säga. Nej.
Mm, men det sa jag inte. Så det var berättelsen om Gwen och Kathy som också gick under namnet The Lethal Lovers. Och jag har kollat på en crime documentary på YouTube som heter Serial Killers Gwendolyn Graham och Kathy Wood. Jag har varit på Wiki och Murderpedia och så har jag läst en artikel på people.com som heter Female Serial Killer Who Murdered Patients with Alzheimer's Dementia Released After Nearly 30 Years.
De gillar verkligen en lång rubrik på vissa ställen.
Ja, det är härligt.
Det där var jättekonstigt. Tack så jättemycket.
Ja.
Tack snälla du.
Tack själv.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Okej, jag har gjort ett fall. Jag har valt ett fall som jag tror att du kanske känner till. Men vi får se lite grann. Du och jag har just flyttat. in på ett seniorboende. Nej, men vi vet att man blir medveten om, eller man tvingas möta all skit man har samlat på sig genom åren när man flyttar.
Oh, ja.
Saker som man typ kanske bara ställt undan i ett förråd. Nu måste man deala med den.
Ja.
Och i september 1990 så ska Ronald Cohen flytta från sitt hus på 67 Forest Drive i Jericho, förort till New York.
Okej.
Och när den här nya husägaren som har köpt hans hus är liksom där och kollar, så upptäcker han ett en tunna i ett crawl space som vi har lärt oss är någon slags mellanrum mellan typ golv och tak eller någonting. Där inne står en tunna.
Tak och vind. Eller tak och vind, tak.
Golv och...
Du vet. Golv och taket tror jag är själva rummet. Men jag vet inte.
Just det, jag glömde bort. Jag glömde bort vad ett rum var. Perfekt. Ja, men han har i alla fall där, han har sett en tunna där. Han är så här, du måste göra det. Ja, men den, vi vill inte att det ska stå en tunna här, givet, när vi flyttar in. Och det är lite annan skit också, så att Ronald ringer typ en sop, någon slags sophanteringstjänst som kommer dit och ska hämta hans liksom så här, sopor. Men den 2 september så när han har ställt ut alla sakerna som för hämtning, men när han kommer dit så står den här tunnan fortfarande kvar och de sopgubbarna har liksom satt en lapp på tunnan när det är så här, den här är för tung typ, vi kan inte ta med oss den här för den väger för mycket. Och han blev säkert liksom lite irriterad på det då. Och inte minst blir han irriterad för att det är faktiskt inte hans tunna från början, utan den stod där när han flyttade in.
Okej.
Men han var lite mer chill about it och bara såhär, ja, den kan väl stå i mitt crawl space. Jag hänger ändå inte där så mycket.
Typ att jag hade varit likadan själv.
100% jag med. Men så att han liksom så här. Han bestämmer sig för att bara, vad är ens det här för tunna? Jag får liksom öppna den här nu. Jag antar att han kanske tänker att han ska tömma den eller whatever, så att den ska kunna liksom köra sig iväg. Så han tar en kofot och bänder upp locket på den här stora tunnan. Du vet, det är liksom en sån ståltrumma liksom. Och
I think I know where this is heading.
Ja, du gör ju tyvärr verkligen det. För när han får av det här locket så slås han av en hemsk lukt. Det är liksom en kombination av kemikalier och förruttnelse. Och i tunnan så ser han liksom massa så här plastpellets typ. Så små liksom plastbitar.
Nej, jag vet vad det är. Det är mask.
Det är inte mask, det är plast. Nej. Men däremot ser det ut som mask på alla polisens bilder. Det är extremt äckligt.
Fy fan vad äckligt.
För han ser då utöver det här så ser han att ur de här liksom plastpelletsarna så sticker det upp en människohand. Han ringer polisen, de kommer dit, tar med sig den här till labbet och undersöker den. Och i den här tunnan så hittar de då som sagt massa plastpellets. De hittar någon slags liksom grönfärgad vätska på botten av tunnan. Okay. De hittar blad från en plastväxt. De hittar en handväska som har en liten telefonbok i och typ lite smink och så här. De hittar två ringar. Den ena har initialerna MHR graverat på insidan. Och så hittar de en ballock som har där det, som på den, och på den står det To Patrish, Love Uncle Phil. Vilket bara får mig att tänka på Fresh Prince i Bel-Air.
Jag saknar det. Saknar sådana serier.
Jag vet, det fanns på Netflix innan. Ytterligare en serie man borde verkligen, verkligen se om. Fy fan vad mysigt.
Verkligen.
Okej, nu vänder jag mig den här hela vändningen som vi tvingas göra i den här podden hela tiden.
Ja, jag är redo för det.
I den här tunnan så hittar man också en kvinnas kropp. Och den har liksom blivit alltså, typ som mumifierad i liksom den här tunnan som har varit liksom... det har inte kommit in någon luft liksom, utan den har varit helt, liksom, helt säker typ, eller vad man ska säga. Och man kan se att hon var ung när hon dog i liksom, mellan 25 och 30.
Hon men vet var man kort. Hur länge hon har legat där?
Vi kommer till det. Okay. Lite senare tyvärr. Du kommer att vara tvungen att vänta en stund.
Oh.
Men förlåt. Men det, för att det liksom visar sig eftersom kan man säga.
Okay.
Hon var ung som sagt. Hon var kort. Hon var tack. Hon var mörkhårig. Hon hade tandlagningar.
Ser man allt det här?
Ja, alltså för att hon har varit mumifierad liksom.
Just det.
Så man kan se på hennes tänder att de har blivit lagade på ett sätt som är så här, som typ inte förekommer i USA, men däremot gör det i typ vissa länder i Sydamerika.
Okej.
Okay. Hon har också blivit utsatt för brutalt trubbigt våld mot bakhuvudet. Det är liksom det som är dödsorsaken, så hon har blivit mördad helt enkelt.
Ja. Yeah.
Och det här är jättesorgligt, och jag ber om ursäkt till dig för att jag säger det här nu.
Det går bra.
Allt det här är fruktansvärt sorgligt, men det här är också väldigt sorgligt. För man röntgar hennes kropp.
Och nej, hon har ett barn i magen.
Hon var gravid när hon dog. Jag vet, förlåt.
I just knew it.
Jag vet, och hon hade gått upp nästan en hel graviditet. Det är så jävla sorgligt.
Som att jag inte hade nog med problem.
Jag vet, förlåt. Hon var gravid med en pojke. Jättesorgligt.
Okej.
Okay. Och problemet är ju att man har ju ingen aning om vem den här kvinnan är. Liksom. Så att man börjar jobba på liksom lite olika spår, eller två huvudsakliga spår parallellt. Delvis för att hitta hennes mördare, men också för att hitta hennes identitet. Så. Och för det första så börjar man med att liksom utgå från den här tunnan. Och den har tillverkats 1965. Den är tillverkad för att man ska transportera färg i den. Och den har skickats till ett företag som heter Melrose Plastics. Och det låg mitt i New York, alltså typ på Manhattan tror jag. Och det bolaget tillverkade plastblommor, bra. Och bland annat av den typen, så här, man hittade ju som sagt plastblad i tunnan. Just det. Typ. Så bland annat så gjorde de sånt. Och de använde också den här typen av plastpellets som den här tunnan var full av. Och man
vad
kan
gjorde
också
de med dem, undrar man ju.
Ja, men de gjorde blommor av dem. Alltså de hade, jag antar att de smälte ner dem och använde dem när de tillverkade sina plastblommor. Antar jag. Det har jag räknat med. Men det kanske inte är
jag som tänkte att det var sådana skyddspellets. Men du är säkert, du är nog rätt.
Jag vet inte, jag tror det. Men de är små liksom, tänkte inte så plastiga, så där fluffiga som såna är. Såna ser ju typ ut som så ost, vad heter såna, majskrokar.
Ja,
inte såna, utan de är mindre och kompakta. Liksom.
Jag förstår. Jag tänkte ändå att det var skydd. Men det spelar ingen roll.
Nej, men jag antar att det är det, men det vet jag inte. Jag har bara dragit den slutsatsen på egen hand, och det brukar ju inte bli superbra när jag.
Och den är nog helt korrekt.
Okej, tack. och just det, den här gröna vätskan man hittar i tunnan är alltså grön färg som användes för att färga plast, som antagligen liksom den här tunnan har använts till från början typ. Så att man börjar kolla på det här Melrose Plastics, och inser snart att det liksom finns en så här superstark koppling mellan det bolaget och huset i Jericho. För en av bolagets delägare hade bott i det här huset. Han bodde i huset fram till 1972. Då sålde han alltså sin del av bolaget och sin villa och flyttade med sin fru och typ sina barn tror jag till Boca Raton. Det vet jag inte om man säger. I Florida.
Är det inte Boca Raton?
Jag har ingen aning.
Jag tror att det är
Boca Raton.
Jag tror att det är ett klassiskt pensionärställe.
Exakt. Men gud, du har så bra koll på det här med seniorboenden.
Det är lite min grej.
Boca Raton i Florida. Exakt, det är någon slags. Men det verkar som att de flyttade dit ganska skitsamma. De verkar ha varit ett sånt gäng som flyttade dit väldigt unga med hela sin familj. Men det kanske finns olika delar av det, jag vet inte. Men så 1972 lämnar de alltså den här tunnan i sitt crawlspace i sitt hus. Och om du minns så börjar våran historia 1999.
Jävlar.
Alltså, japp. Och det
är så lång tid.
Alltså huset har alltså sålts flera gånger liksom. Och folk har liksom levt med den här tunnan bara i sin liksom i sitt hus.
Det är så sjukt.
Ja, jag vet, det är också helt stört att han uppenbarligen har lämnat den tunnan där, att det var hans sätt att lösa. Alltså, ja. Men det kommer vi in på mer sen.
Uppenbarligen var så funkade det ju bra. Det var ju effektivt.
Det vet, det är också helt sjukt. Okej, okay, så den här snubben då som hade ägt Melrose Plastics och det här huset hette Howard B. Elkins. Hans grannar var så här, good guy, du vet, aktiv i området, trevlig, bla bla bla. Han och hans familj, de var de första som ägde det här huset. De bodde där från 57 till 72, då de flyttade till Boca Raton. och som, alltså, så att han är ju super, super misstänkt förstås liksom. Och en dag så får då polisen också ett samtal, ett anonymt samtal som säger att Howard Elkins i mitten av 60-talet hade en utomäktenskaplig relation med en ung kvinna från ett sydamerikanskt land. Och den här kvinnan hade då jobbat för honom, så det var så de hade träffats liksom.
Okej.
9 september 1990. Howard Elkins är 71 år gammal. Och polisen dyker upp hemma hos honom i Boca Raton. Seniorboende. Han är ensam hemma. Han är väldigt motvillig till att polisen ska prata med honom. Han får se...
Såklart.
Ja, självklart. Han
har gått fri från mord i typ 30
alltså, han har
år.
Han har klarat sig så jävla länge. Det är så jävla stört. Han får se bilder på den här tunnan och på de här pelletsarna, på färgen, allting. Han bara, jag har aldrig sett något liknande. Man bara, fast nu är du ju bara dum i huvudet. För alla vet ju att du ägde det här företaget liksom. Det är skitdumt att ljuga om det typ. Men det gör han i alla fall. Han säger att han inte har någon aning. Han erkänner att han hade en affär på 60-talet. Men han kommer inte ihåg något om den här kvinnan. Alltså han kommer inte ihåg hur hon såg ut. Han kommer inte ihåg vad hon hette. Ingenting. Man bara, you fucking asshole. Men så är det i alla fall. Och han säger att ja, jag visste om att det fanns ett crawl space. Jag tror till och med att det var han som skapade när de gjorde någon utbyggnad liksom så här, på huset eller någonting. Men han har aldrig varit där inne. Alltså typ att han säger så, han bara, why would I go there? Typ så, när han får frågan.
Plötsligt bygget.
Nej, men jag tror att han byggde ett alltså något annat och så blev det liksom en något slags död utrymme liksom. Polisen berättar för Howard Elkins att kvinnan i tunnan i hans hus var gravid och de vill ha ett DNA-prov för att avgöra om han var barnets pappa.
Och jäklar.
Och de säger, de bara, vi har med oss här DNA-test nu, så vi kan bara ta en swab av dig och sen kan vi liksom så här utsluta dig från det här. Han vägrar. Han blir liksom arg. Och sen ringer telefonen. Det är hans fru. Och han, efter det säger han, så han bara, jag varken vill eller kan prata mer. Utan nu får ni gå härifrån. Och innan de går så säger en av poliserna till Howard Elkins att så bara, vi kommer komma tillbaka. Och vi kommer komma tillbaka med ett court order på att du måste lämna ditt DNA till oss typ. Men på eftermiddagen, dagen efter, alltså den 10 september, går Howard Elkins hemifrån. Och när han flera timmar senare inte har kommit hem igen så kontaktar hans familj polisen och anmäler honom försvunnen. Men polisen kommer inte vara de som hittar Howard, utan det gör tyvärr hans son. Han hittar sin pappas bil i en familjeväns garage. Och när han kollar in i den så ser han liksom sin pappas döda kropp. För han har åkt till en affär och köpt ett gevär och alltså skjutit sig själv i baksätet på sin egen bil. Dagen efter att
hemma
polisen var där. Hemma hos någon annan.
Vilket fan vad taskigt.
Men tror du att det var för att han hoppades att typ hans familj inte skulle träffa honom, hitta honom? Kanske. Men ändå, det är ju,
säkert, men taskigt mot dem som ändå var hemma hos.
Ja, verkligen. Och alltså så det är liksom så här, den här snubben vars hus och bolag är liksom direkt kopplat. Åk verkligen. Åk någon helt annanstans. Dagen efter polisen har varit där och pratat med honom om det här har han alltså begått självmord. Det är ju...
Something stinks about this, Gary.
Verkligen. Extremt mycket så. Tänk att det var en som hade gjort magneter med Something stinks about this, Gary. Otroligt. Det var verkligen otroligt. Tack för det. Men, och grejen är ju att så här, nu kan de ju verkligen få tag på hans DNA. För de tar det från brottsplatsen, från hans blod. Ja. Liksom. Och de konstaterar med typ så 99% säkerhet att barnet i den här kvinnans mage var Howard B. Elkins.
Ja, jäklar.
Så det sjuka nu är ju att så här, man vet ju vem som har mördat henne. Eller man är ju så säker som man kommer kunna bli. Liksom.
Ja.
Men man vet fortfarande inte vem hon är. Så att nu går man på... liksom, eller nu så här, parallellt med det här så jobbar man med ett annat spår och det är den här anteckningsboken. För att hon har liksom skrivit upp telefonnummer och adresser och sådär i den här liksom, boken. Och vid, när man börjar jobba med det så har alltså, polisen har, vet ju nu att minst 27 år har hon legat där för att de flyttade 72 liksom. Och den här alltså alla adresser, alla telefonnummer, allting är liksom borta från, man ser ingenting i den här boken.
Nej.
Men du vet, man börjar jobba som fan med det, typ så här, torka, lägger på massa olika ljus, massa olika kemikalier, bla bla bla. Mm. Och till slut med hjälp av infrarött ljus tror jag så börjar man se namn och nummer.
Okay.
Och först så får de fram ett namn på bokens framsida, eller om det är på någon av de första sidorna, där det står Reina Angelica Maroquin.
Mm.
Och man hittar också en anteckning i boken där det står Don't be mad, I told the truth.
Okej.
Okay. Och de försöker då hitta den här kvinnan, Reina Maroquin, men liksom lyckas inte. Och problemet är ju att så här, det är ju skitgamla adresser och skitgamla telefonnummer. Så typ alla man ringer har ju flyttat eller så här bytt nummer eller whatever. Men till slut så får polisen napp. De får tag på en kvinna som heter Kathy Andrade. Och okay. Alltså hon fattar typ direkt varför de ringer. De bara, vi har hittat en kvinna typ så här. Vi tror att du kände henne.
Vad sjukt.
Och är redan innan de liksom så här har hunnit säga namnet så förstår hon då att det är hennes klasskompis Reina som hon pluggade med i New York och som varit försvunnen sedan 1969. Det är alltså 30 år tidigare. Och Reina Angelica Maroquin föddes 1941 i El Salvador. Hon kom till USA 66. Och det verkar som att hon åkte dit efter att hennes, hon var typ gift. Och sen så var hennes man, hon fick reda på att hennes man hade en affär. Så hon lämnade honom och flyttade till New York liksom för att starta ett nytt liv, antar jag. Och hon älskade, hon hamnade i New York, älskade att bo i New York. Hon pluggade på någon slags här fashion school typ. Och där träffade hon då Kathy.
Okay.
Så 3 år efter att hon har kommit till USA är hon alltså 28 år gammal. Och då jobbar hon bland annat med, hon jobbar delvis med att passa barn och delvis då på det här Melrose Plastics. Där hon liksom jobbar i fabriken helt enkelt. Och det finns vittnesmål om att hon brukade ha ett litet barn med sig så här, på jobbet ibland. Men att hon typ vägrade prata om vem pappan var. Och att folk så här, i efterhand misstänkte att det var Howards barn, alltså redan det.
Okay.
Alltså att hon hade en affär med honom redan då. Men det är liksom inte bekräftade uppgifter, alltså det här om barnet. Att de hade en affär vet man liksom, men inte det här om barnet. Och jag vet inte, jag har inte hört någonting om vad som hände här med barnet, så att jag hoppas verkligen att i mitt huvud nu så tänker jag att hon inte alls hade det. Utan att det kanske typ var ett barn hon passade.
Säkert.
Eller du vet, så.
För hon jobbade ju med det också. Så.
Exakt, precis. Och du vet, Howard ska ha sagt till Reina att han typ tänkte lämna sin fru, du vet sådär som det är alltid det. Men han drar liksom ut, ja exakt. Han drar liksom, det här drar ut på tiden och till slut tröttnar hon. Och ringer och berättar för Howard Elkins fru om deras affär.
Åh nej, så han blir arg.
Ja, Efter det så berättar Reina för Cathy Andrade att hon var rädd för honom liksom. Att hon bara, nu jag vet inte vad han kommer göra, han är läskig liksom. Och han har liksom blivit hotfull typ. Och det, när hon berättar det för henne, var sista gången de pratade med varandra.
Åh nej.
Och sen får Cathy inte tag på Reina, så hon typ går till hennes lägenhet i New Jersey och du vet så här, försöker typ försöker hitta henne där, men den är tom. Och det är liksom, sen dess är hon bara spårlös försvunnen. Hon försöker förstås gå till polisen, hör och häpna. Det kommer typ en ung kvinna med sydamerikansk bakgrund som är så här, bara hej, min vän som kommer från El Salvador, hon är borta. Typ. Hon har träffat den här mannen, men jag vet inte vart hon är nu. Hon var rädd för honom. Hon får ju absolut inget gensvar. Utan polisen ska på riktigt ha sagt såhär, hon kanske har gått och shoppat. Man bara, just det, i flera dagar i sträck och vi kommer inte kontakta någon någonsin igen. Perfekt liksom. Verkligen, seems legit. Så att ingen tar ju liksom henne på allvar typ. Och jag tänker också typ att bara den grejen att du vet så här, att den mannen som anklagas är typ en framgångsrik vit företagare, sätter väl typ extra mycket käppar i hjulet liksom.
Såklart.
Så att det går 30 år. Alltså du vet, Reinas föräldrar eller mamma i El Salvador, hon slutar få brev från sin dotter, hon vet absolut ingenting liksom.
Fy fan vad hemskt.
Men nu är hon då till slut återfunnen och polisen tror att han antingen mördade henne i hennes lägenhet eller i fabriken. Att han la hennes kropp i den här tunnan för att kunna flytta den liksom. Mm. Eller det man tror är att han tänkte ta med sig tunnan ut på sin båt och dumpa den. Men så la han i de här plastpelletsarna för att den skulle bli tyngre så att den skulle sjunka.
Aha.
Men då blev den så tung så han inte kunde flytta den. Men så istället så lämnade han den i sitt crawl space och flyttade från sitt hus. Alltså vad är ens det?
Det är så stört.
Och typ, men jag fattar typ inte heller så här, hur fan kan man ha så lite typ känsla för en person som man ändå haft en relation med, att man liksom lägger hennes kropp i en tunna och lämnar den där. Alltså det är så vidrigt. Jävla obehagligt.
Väldigt läskigt.
Okej. Okay. Ja, jättehemskt. Men efter att det här kommit fram då vem hon är, så flyger en journalist som heter Oscar Corral till San Martin i El Salvador för att berätta för Reinas mamma, som nu är då är 95 år gammal, vad det är som har hänt hennes dotter. Och hon har liksom, hon har inte haft någon aning som sagt. Och hon är typ så här, hon typ nästan så här kollapsar efter att få höra att hon har fått höra de här nyheterna. Och till slut, efter att utredningen är avslutad, så flygs Reina Angelica Marquins kropp till hennes mamma och i El Salvador där hon begravs. Och hennes mamma säger, nu är hon hemma igen. Hon kom flygande tillbaka hem som en duva. Och bara en månad senare så dör Reinas mamma och begravs bredvid sin dotter.
Hon har väntat på att hon ska få komma hem.
Alltså det känns ju verkligen. Hon säger också typ att hon har haft liksom, att hon har drömt att hennes dotter har varit i en tunna och sådana saker. Mm. Men så jävla hemskt. Hon bara, du vet, hon kommer till ett nytt land och sen bara försvinner typ.
Ja, fy fan.
Åh, det är så jävla hemskt.
Jävla as alltså.
Så det där var då mordet på Reina Marroquin, eller alltså det brukar ju inte vet så här, kallas för the body in the barrel och the lady in the barrel och sådär. Och jag har sett ett forensic files. Ja, jag vet, det är fruktansvärt sorgligt. Jag har sett ett forensic files avsnitt som heter A Voice from Beyond. Läst en CBS-artikel som heter The Clue in the Drum, en New York Times-artikel från 99, som är från tiden då, som heter Suicide Adds to Mystery of Corpse Found in Drum, och förstås också vår vän Wikipedia.
Härligt, tack för det. Det var fruktansvärt sorgligt.
Tappade du mig i din mage nu?
Ja.
Jag känner mig så nära ditt barn. Och tack för att ni har lyssnat.
Tack allihopa. Gå med i vår Facebookgrupp.
Gör det. Och vi hoppas att nästa vecka så sitter vi tillsammans. Jag saknar dig jättemycket.
Jag vet, det har varit så långt. Jag tycker inte att det är lika roligt att podda så här.
Nej, jag vet, jag tycker inte heller det. Man vill vara med varandra.
Det är roligare att ses.
Det är verkligen, verkligen roligt att ses. Jag vill också verkligen se er en lägenhet. Så att, jag tycker verkligen, så länge inte Tegnell säger stänger in oss, så får vi läsa det här nu. Nästa helg.
Då läser vi det.
Okej, okay. Då läser vi det. Bra.
Stay safe, everybody. Så jag alltid vill att avsluta.
Stay fucking safe. Nej, men det är verkligen. Ta hand om er.
Hejdå.
Så hörs vi nästa vecka.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.